Vetenskapsradion Historia befinner sig på Manhattan i New York. Jag ser skyskrapor resa sig högt över mitt huvud och folkvimlet som har börjat sin vandring här på Broadway som tar sin början här nere på sydspetsen av Manhattanön där jag befinner mig nu. Och där många också söker sin tillflykt i den här lite lugnare Battery-parken som finns här och där man kan ta båtar ut till Staten Island eller Frihetsgudinnan. Och precis framför mig så står jag vid en sockel till en mäktig flaggstång, Nya Nederlandsmonumentet som det heter, som restes för 100 år sedan för att fira en händelse som är temat för dagens Vetenskapsradion Historia, köpet av Manhattan i maj 1626, för exakt 400 år sedan. Och om man ska gå lite närmare socken som jag gör här nu, så kan man se att på ena sidan så är det utskuret i relief en, får man anta, holländare, en västerländsk person i 1600-talskläder, en fin hatt, och han håller någon sorts krimskrams, något halsband ser ut som där, som han ger till någon medlem från den amerikanska ursprungsbefolkningen. En bild, en ögonblicksbild får man väl säga, som ska symbolisera det här påstådda köpet. Det här är en historia om människor och om människors möten på Manhattan genom århundradena. Det är också en historia om kulturer som glömts bort men som fortfarande lever kvar, och om en världsstad vars historia förlorar sig bland myterna. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New Vi är i New York i dagens Vetenskapsradion Historia, Urban.
Ja, Tobias, det här är ju, ja, den här stan är ju våra dagars Rom, får man väl ändå säga.
Ja, oj.
Ja, men alltså det är ju lite grann, alltså, även folk som aldrig har varit i New York, när man går ut på New Yorks gator så är ju känslan av att komma hem. Jag menar, alla känner ju till de gula taxibilarna, skyskraporna, ångan ur gatubrunnarna, de amerikanska polisernas stora slogmustascher, håller på att säga. Det är ju en stad som har präglat, jag menar, väldigt långa tider, men kanske inte minst då 1900-talet.
Mm, och alla romantiska komedier utspelar sig i New York och sådär. Ja, nej, men alla känner ju den här staden, och vi ska berätta i dagens program en historia som kanske inte är lika välkänd för de flesta svenskar, men det är en ikonisk historia för, ja, alla amerikaner, åtminstone alla New York-bor. Alltså att ön Manhattan en gång i tiden köptes för $24. Men den här historien är, kan man ju säga redan i början här, ganska förvirrad.
Mm, och det här monumentet som du står vid på Manhattan, Tobias, alltså Nya Nederlandsmonumentet. Det namnet, det monumentet, berättar väl ganska väl vad det här programmet kommer att handla om. Det är alltså en holländsk-amerikansk historia.
Ja, alltså vi ska bekanta oss med mannen som gjorde det här Manhattan-köpet, Peter Minuit, och vi ska försöka reda ut vad det egentligen var som han trodde sig köpa då och vad ursprungsbefolkningen på Manhattan trodde sig sälja, och så ska vi presentera den här holländska Amerika, alltså en historia som ju är parallell med det engelska Amerika men som skiljer sig och som ju inte minst lagt grunden för några, kanske de flesta av alla saker som vi idag kanske tycker är allra mest typiskt amerikanskt.
Den holländska Amerika. Så vad har du exempel på?
Ja, alltså kort redan nu. Den amerikanska demokratin kanske hade sett annorlunda ut om det inte vore för holländarna. Den amerikanska kulturella smältdegen, inte minst den i New York som alla är bekanta med som har besökt den staden. Typiskt holländskt. Det typiska amerikanska med myllrande och samexisterande religiösa samfund. Typiskt holländskt det också från 1600-talet, och så inte minst det här. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal.
And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. Ja, och det här hör vi ju hela tiden komma ur president Donald Trumps mun, det här att do business, att make a deal, att göra affärer.
Ja, och det om något är också ett arv ifrån Nederländerna och deras kortlivade koloni i den nya världen. Alltså Nya Nederländerna som den hette. En 60-årig historia, blott, handlar ju det här om från 1612 till 1674. Och vid South Seaport Museum, en av alla museer och forskningsinstitut i dagens New York som har föremål från den här 1600-talshistorien, där berättar Martina Caruso, hon är Director of Collections and Exhibitions, att det är något i grunden som än idag skiljer New York, inte minst, från resten av USA och som kanske är holländskt.
If you stop and you think and you see how this city is completely different than Boston or Philadelphia or we're just a city that was not built for, you know, religion purposes or it was not built for political reason. It just was trade and sharing and cult, like it was just a completely different microcosm that somehow poetically you can still think that we're different. We're definitely different than Boston and Philadelphia. We like to say that, and you can still see some traces here and there.
Okej, så New York är annorlunda alltså på grund av det holländska arvet. Annorlunda till och med mot Boston, som ju inte alls ligger säkert långt bort från New York.
Men där bodde det ju engelska religiösa extremister, får man säga, då, på 1600-talet.
Så det här arvet är alltså influerat då, ja, i första hand New York, men sen också hela det moderna USA. Och holländarna var alltså tidigt på plats här i nya världen. Men Tobias, varför var man det? Alltså, vad var det som holländarna ville göra där?
Ja, alltså, som mycket tidig europeisk historia i Amerika så grundar sig allt det här på ett missförstånd, får man säga, som de flesta av oss är bekanta med. Det är ju Columbus förstås, Christopher Columbus, som ju ska upptäcka Indien och Kina, hoppas han på, och seglar västerut. Hittar inte alls det förstås, utan en ny kontinent. Men Spanien som Columbus jobbar för och Portugal som blandar sig i det här också, de koncentrerar sig på Karibien, på Aztekeriket i Mexiko, på Maya-civilisationen där i Mellanamerika, och så vill man erövra Inka-imperiet, för det är i de här områdena som man kan få tag på guld och silver.
Så Nordamerika, det verkar rätt värdelöst för spanjorerna då, eller?
Ja, och för de flesta andra. Men det fanns sen redan under 1500-talet tankar på att hitta sjövägar genom nya världen, alltså Nordamerika. Jag menar, om det inte finns guld där kanske man i alla fall kan komma runt det, för att det ligger i alla fall i vägen, hade man börjat förstå, på väg till Kina.
Som en transportsträcka bara.
Ja, precis. Och den som var någorlunda först ut där var en florentinare som jobbade i fransk tjänst, Giovanni di Verrazzani. Alla som har varit i New York kanske har hört talas om Verrazzano Bridge, och det som är uppkallat efter honom då. Han reste längs Nordamerikas östkust på 1520-talet och hittade en del vattenvägar som man tycker verkade lite intressant. Men sen har han lite grann glömts bort, och han råkade ju resa runt samtidigt som Magellan reste jorden runt och samtidigt som han erövrade Aztekriket, så att hans upptäckter blev liksom ingenting som någon tog någon notis om.
Men alltså, under 1500-talet, man letar men man hittar ingen väg genom Amerika, men fortsätter man sökandet ändå?
Ja, nästa kapitel sker då med Henry Hudson, och det är en engelsman som man hör, men som jobbar då i holländsk tjänst. Han åker iväg 1609 och egentligen ska han hitta då Nordostpassagen, alltså en sjöväg norr om Ryssland till Kina, för det förstod man, det borde kunna finnas något sånt där också, men han märker att det är en himla massa is där. Så han seglar istället västerut över Nordatlanten och letar efter en nordvästpassage, kan man säga då. Och någon sorts genväg igenom Nordamerika. Och han tror att han har hittat det när han seglar in i en stor flod som numera bär hans namn. Alltså dagens Hudson River som mynnar i New York.
Skulle precis säga vilket sammanträffande att han kom till Hudsonfloden med det namnet.
Men jag tror han kallar det, åtminstone holländarna sen, kallar det för North River. Så att det hette inte så från början. Men nu heter det alltså Hudson River. Jag åkte ju tåg här om veckorna då från dagens Manhattan, New York, upp till Albany, som är huvudstaden, delstatshuvudstaden i delstaten New York. Då åker man några timmar norrut längs med Hudsonfloden. Väldigt vacker resa, och då kan man tänka sig, det gjorde jag i alla fall, då Henry Hudsons skepp där, Halvmånen hette det väl, som seglade upp i den här floden. Han trodde liksom på fullast allvar att det här kanske skulle kunna vara någon form av, ja, men sund närmast då, till någon annan ocean, till Stilla havet. Men det visade sig ganska snart när floden blir smalare och smalare, grundare och grundare, att han har ju fel där.
Så till skillnad från dig, så du verkar ju ha uppskattat den här utsikten, men han blev, han hade fel, han blev besviken. Och så kommer han alltså hem till Europa och rapporterar till uppdragsgivarna i Amsterdam att det inte verkar gå att segla igenom Nordamerika, och då måste ju de också ha blivit besvikna.
Ja, det kan man nog tänka sig. Ja, de ville ju förstås komma till Kina och Indien, det ville ju alla vid den här tiden. Det var där kryddorna och sidenet och allt sånt där fanns. Men han sådde nog ändå ett frö att kanske skulle man kunna ha någon nytta av Nordamerika i alla fall. Även om det inte finns guld och silver och kryddor och siden som det kanske gjorde i Kina eller i Sydamerika, så verkar det finnas andra saker, och det berättar Christopher Dean som är Director of Education och Visitor Experience vid South Seaport Museum i New York, när han visar på en jättelik karta vid det här museet som är ritad över Nordamerika, och där kan man se alla kontinentens rikedomar som de såg ut då för en 1600-tals europé.
I think the purpose of this map was to be an advertisement for what was available in this place.
Yeah. What can you make money off?
Yeah. And literally half of it is dedicated to saying you can get here in ships like this, right? Or at least that's my take on it. And then if you get in far enough, you might see bears, you might see deer. There's birds and there's beavers, right? Yeah. I look at this and I think that it is. It's advertising.
Så Christopher Dean pratar om den här kartan över Nordamerika som en sorts jättelik reklamaffisch. Alltså, kom hit till Amerika, här finns det massor av djur att jaga, och det är faktiskt inte alls så långt att åka hit. Och så finns det inte minst massor av bäver.
Ja, just det, bäver pratar han om.
Ja, och du har ätit bäver en gång i tiden, Urban.
Ja, sort of.
Ja, och det fanns andra stora värden i bäver, och framförallt då pälsen. Och grejen med bäverpäls, det är att det är varmt, det är snyggt, åtminstone enligt 1600-tals holländare. Det här var liksom högsta mode. Det är väldigt mjukt. Har du varit på Naturhistoriska museet, som jag har varit, inte minst mina barn, och så kan man klappa på olika pälsar. Bäverpälsen är underbar.
Jag har varit på Naturhistoriska, men jag har faktiskt aldrig klappat deras bäver.
Nej, och det allra bästa med bäverpälsen, det är ju också att den är vattenavvisande. Alltså, det är någon sorts 1600-tals Gore-Tex, får man tänka sig då. Man kan använda det som en regnjacka nästan då. Och på grund av alla de här fantastiska egenskaperna med bäverpäls, så hade man ju närmast utrotat det här djuret i Europa. Det fanns kvar en del bäver i Ryssland, men här i Nordamerika, i alla små sjöar och åar och floder då, så visade sig att det fanns massor av bäver.
Once the Dutch figured out, oh, there's all kinds of beaver here in New Amsterdam and New Netherlands, whatever, we should capitalize on that because the Russians can't keep up, right?
Okej, Tobias, alltså holländarna, de anställer en engelsman, Henry Hudson, som 1609 då åker över Atlanten och bland annat då seglar upp för den här stora floden vid dagens New York. Han i sin tur rapporterar tillbaka till Amsterdam om vad han har hittat, inte minst en massa bäver, men sen då?
Ja, det är nu det drar igång.
Tobias, du spelar alltid den här låten när det handlar om Europas erövring av nya världen.
Men det är så bra!
Ja, jag
Vangelis. Precis, det här är ju egentligen från filmen 1492 och handlar ju om när Columbus upptäcker det. Men det funkar lika bra här, tycker jag.
Du den hittar alltid ett tillfälle.
Men du får tänka dig en handfull skepp här, Urban. Kanske såg de ut lite grann som Vasaskeppet då, som många av oss är bekanta med, fast mindre. Och de var finansierade och utrustade av det nystartade holländska västindiska kompaniet, eller Geoktroyderde Westindische Kompanie, som man ju säger då på holländska, och som satte kurs mot Nordamerika. Och så rätt talande så styrde man kursen mot en liten ö i Hudsonfloden som holländarna kallade Norra floden, som vi har lärt oss, och etablerade ett fort och en handelsstation i dagens Albany, mitt i det här bävermäckat. Det här är alltså rätt många mil uppströms från kusten och New York, den här staden Albany ligger. Det är också den äldst kontinuerligt bebodda staden i USA faktiskt. Och det var dit jag styrde kosan för att träffa giganten på holländsk-amerikansk historia, Charles Gehring, som har arbetat i 40-50 år med att tyda gamla holländska dokument. För att försöka svara på just den här frågan tidigare då, varför Nederländerna ville till Nordamerika överhuvudtaget.
It was desperation. But once they broke with Spain, they had to find their own trade routes. They had to find their own way of making ends meet.
Så vadå, alltså, det här kan man nästan uppfatta som en existentiell situation för holländarna då?
Ja, men det får man nästan säga. Alltså det här var ju alltså ett litet land, nyfött får man också säga, i Europa då. Man hade kanske 1 miljon befolkning, men hade en enorm för sin tid då. Flotta, kanske 1000 skepp under segel, som man säger, vid den här tiden. Och man behövde de här skeppen för att föra in mat till befolkningen, också trävaror, inte minst från Östersjön. Vi som har rapporterat mycket i det här programmet, du och jag, Urban, om alla sjunkna skepp i Östersjön. De flesta av de som ligger på botten från 1600-1700-talet i alla fall är ju holländska skepp. Så att de liksom kontrollerade ändå stora delar av världshaven här.
Mm, men nu navigerar vi fel. Vi måste styra skeppet mot Amerika
just det.
Igen.
Ja.
För det är där,
det är där vi ska vara idag.
Det är där vi ska vara idag, ja.
Precis. Och några var ju redan på plats där. Engelsmännen, det har vi också pratat om tidigare i det här programmet faktiskt, när vi uppmärksammade staden Jamestowns födelse. Mm. Alltså 1607 så kom ju engelsmännen dit med kändisen John Smith och hans älskade Pocahontas. Du har sett filmen, kanske Disneys version?
Nej.
Inte? Den är jättebra. Och där så hade engelsmännen börjat odla tobak. De förde in de första slavarna till Nordamerika. Och strax därefter så kom ju pilgrimerna på sin båt Mayflower. Också en sån här välkänd ursprungshistoria för
som
USA.
Som vi också gjort program om här.
Ja, det har vi faktiskt, precis. 1620 var det här. Men holländarna, de hittar en lucka mellan de här två engelska besittningarna. Alltså Jamestown i söder och Mayflower-området. Eller New England i norr, som engelsmännen inte hade brytt sig om. Och det här skapade en ny möjlighet för Nederländerna.
It gave them the opportunity to lay claim to land between the tobacco colonies of Virginia and Maryland and New England. And the Dutch just happened to luckily have the means of laying claim to it.
Och Tobias, det här är ju alltså ett rätt stort område då som holländarna får, ja, men fritt spelrum i mellan de här två engelska besittningarna, Jamestown i söder med tobaksplantagerna och Nya England i norr då med de här, ja, religiösa fritänkande i Massachusetts. Men vi får ju konstatera, som många för oss har gjort, att det här området, det var ju inte tomt på något sätt. Det bodde ju en ursprungsbefolkning här sedan tusentals år.
Ja, och några av de mer ikoniska och namnkunniga stammarna dessutom. Alltså Lenape-stammen vid kusten, Mohawks som många av oss känner igen tror jag, och Mohikaner som vi ju gjorde program om bara tidigare vintras här, Urban.
Just det.
Och det verkar som att holländarna försökte komma bra överens med ursprungsbefolkningen i Nordamerika. Man försökte lära sig språket så snabbt det bara gick, även om Lenape-folket och Mohikanerna verkar lärt sig bättre holländska än vad holländarna lärde sig indianspråken.
I'm convinced that the Indians learned Dutch better than the Dutch learned Mohawk or Algonquin languages.
Och där man hade svårast att förstå varandra, holländarna och den amerikanska ursprungsbefolkningen, alltså oavsett den här språkförbistringen, det var ju när det gällde synen på ägande. Charles Gehring berättar att den amerikanska ursprungsbefolkningen som europeerna stötte på, de kunde liksom inte föreställa sig att man kunde äga mark lika lite som man kunde äga vatten eller luft.
The Indian attitude was you can't own air, water and soil. This was just impossible. It was unthinkable. And so you had two different ways of looking at possession.
Men Tobias, alltså det här verkar ju då handla om diametralt olika sätt att se på markägande. För det fanns ju liksom fundamentalt olika sätt som européerna löste den här situationen på. Jag tänker på engelsmännen då. De betraktade ju inte ursprungsbefolkningen som några som man överhuvudtaget behövde förhandla med. Man tog ju bara land där man tyckte att man ville ha, och indianstammarna, de sågs ju som, ja, men som okristna vildar, ociviliserade.
Just det, och holländarna, de var ju egentligen inte ute efter några större landområden, åtminstone inte i början då. Man ville bedriva handel, men man behövde kanske lite handelsstationer och ett och annat fort och sådär. Och då så såg man till att skriva kontrakt. Man ville ha kvitton på allt. Man ville ha köpebrev och säljbrev.
With the English, the Indians didn't deserve the land because they weren't Christians. And you didn't have to ask permission to use it. You didn't even think about buying it from them because they didn't really own it. They weren't Christian enough to be to own property. With the Dutch, they were just the opposite. They wanted everything written down. They wanted stuff that could be proven in court.
Ja, det är ju rätt rolig bild av holländarna som någon sorts revisorer eller advokater som vill ha papper på allt. Jag tänker då att man har träffat den här typen av människor. Alltså petimeter, så här, ordning och reda. Och just att de är så otroligt fokuserade på handel just och inte på kolonisation i början.
Nej, och jag tänker också att det här är ju en väldigt speciell tid i Nederländernas historia. Jag tänker på självständighetskrig med Spanien, resor över världshaven, jakten på nya handelsvägar, och så samtidigt så kallar vi den här tiden för den holländska guldåldern med en enorm ekonomisk utveckling och så fantastiska konstnärer på det som Rembrandt, Vermeer till exempel.
Ja, flicka med pärlörhänge. Ja, men precis, alla har sett de här fantastiska konstnärerna. Ja, men precis, det här är ju Hollands storhetstid verkligen, när det här sker då, att man kommer till Nordamerika. Och det här får ju faktiskt konsekvenser för det holländska projektet i Nordamerika. Det går ju så bra för Nederländerna hemma i Europa att det är jättefå där som vill åka över världshaven och bosätta sig bland bävrar och granar och en vild ursprungsbefolkning kanske. Men då är det ju toppen också att Nederländerna vid den här tiden har blivit en tillflyktsort för många av tidens religiösa flyktingar. Inte minst vallonerna, som ju kom att bli de allra första att bosätta sig i Nya Nederländerna.
På en lite mer undanskymd plats här i Battery Park på Manhattans sydspets så hittar man ett monument som berättar om New Yorks redan från början mångkulturella befolkning. Det här är en plats som just nu håller på att utvecklas. Det är grävskopor överallt och ser närmast ut som en byggarbetsplats. Och turister strosar förstås förbi här också. Och där borta står en av New Yorks många ikoniska korvkiosker. Och monumentet berättar om Jesse de Forest, en egentligen i raden utav människor som påstås vara de första som har satt sina fötter på den här ön. Det som började med Henry Hudson, engelsmannen i holländsk tjänst, som 1609 reste med sin Halve Man, halvmånen, skeppet som skulle segla uppåt Hudsonfloden precis här utanför. Och det som fortsatte med Juan Rodriguez 1613, den man som påstås vara den första västerlänningen som faktiskt bosatte sig på Manhattan. Och det skulle följas på 1620-talet, ungefär samtidigt som Peter Minuit köpte ön för den här struntsumman utav inte holländare, framförallt inte Amsterdambor trots platsens namn, Nya Amsterdam, utan av valloner. Och den här stenen berättar alltså om Jesse de Forest, en vallon med kanske franska rötter till och med, som ska ha fått åtminstone 30 vallonska familjer att våga den farliga överfärden över Atlanten och slå ner sina bopålar, ja, kanske här någonstans på den södra delen av Manhattanön. Och för den sakens skull så har han fått ett monument här i Battery Parken, även om de flesta historiker är eniga om att Jesse de Forest aldrig själv kom över till Manhattan. Han dog i Guyana i Sydamerika efter att ha försökt leta efter andra kolonisationsplatser. Och det som också är intressant är att den här minnesstenen är rest utav den belgiska staten. För som vallon så räknas ju kanske Jesse de Forest i första hand som belgare. Och Belgien ville förstås också få en del av kakan och äran att kanske vara de första som drog igång världsstaden New York för 400 år sedan.
This is fantastic. I can't read the 17th century Dutch here, but you can see the date here, 1626.
Hoge mogen de heren. Het schip, het wapen van Amsterdam is the name of the ship that just pulled in. Het wapen van Amsterdam. The arms of Amsterdam.
And it tells a story about the purchase then. There you see the number 60, guilders.
Yeah.
And that's the sum that
Manhattan was
bought here. It's 60 gulden is groot, 11,000 morgen. 60 guilders for the land. Morgen is like a hectare. It's like 2 acres.
Mm. And that's the island of Manhattan.
It's Manhattan.
So that is more or less the purchase document that we got.
Yeah. Yes.
Ja, det här är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1 som idag alltså handlar om hur Manhattan köptes för 400 år sedan. Och Tobias, nu står ni och tittar på, ja, vad är det för brev egentligen?
Ja, men det här är ju Schagenbrevet, författat av en holländsk agent som rapporterar vidare till Västindiska kompaniet att skeppet Amsterdams vapen lyckligen då har hemkommit från Nya Nederländerna. Och det är fullastat med massa bäverskinn och utterskinn och minkskinn och lodjursskinn och myskrottsskinn.
Mycket skinn.
Ja, och så dessutom så berättar man lite grann i förbifarten att kompaniets utsända i Nya Världen köpt en ö, Manhattan, för 60 gilder.
Och där har vi det, Tobias. Nu har vi kommit fram till det här köpet, alltså 60 gilder för Manhattanön. Men det verkar inte ha varit någon stor sak i Holland att man just köpt Manhattan då 1626 för 60 gilder. De verkar ha tyckt att det var betydligt intressantare att det var bäverpälsar.
Ja, precis. Bäverskinn. Ja, ja. Nej, det här var liksom, ja, kul för er. Ja.
Och 60 gilder berättar det här brevet om. Men alltså, du pratade i början om 24 dollar. Alltså, hur mycket är det vi pratar om i dagens penningvärde då?
Ja, men det här är nog ganska komplicerat egentligen. Om man ska försöka förstå vad det här kan ha varit i absoluta kronor och ören då, eller i dollar, eller vilken valuta man nu använder. Det finns ju en sajt på nätet, historia.se, där man kan gå in om man är intresserad av vad saker och ting har kostat i gamla dagar. Det gjorde jag. Och då berättade att om man matar in de här värdena då, som sträcker sig från 1660 till 2015, och då är då 60 holländska gilder värt 7320 kronor. Å andra sidan då, om man räknar det som en arbetsinsats, då skulle det ta 914 arbetsdagar, alltså nästan 3 årslöner för att tjäna ihop den här summan 60 gilder på 1600-talet. Och då pratar vi om mycket, men kanske en halv miljon kronor kanske. Och så har vi ju det här faktumet att holländarna och den amerikanska ursprungsbefolkningen, de såg ju helt olika på det här köpet. De ena holländarna, de såg det här som ett köp för evig tid. Och de som bodde på Manhattan redan, de menade ju att det här var kanske någon sorts hyra eller nyttjande rätt som man köpte rätten till då under en väldigt begränsad tid.
Och jag tänker så här då, att den här ursprungsbefolkningen, vad hade de för nytta av holländska gilder? De ville väl ha, ja, vad vet jag, eldvatten och glaspärlor har man hört talas om att man gav som betalning.
Ja, men precis. Och det var ju det man såg på det här Nya Nederland-monumentet också, som jag besökte i början av programmet här. Då är det någon sorts halsband eller någonting som holländarna räcker över där. Ja, alltså, de fick ju inte pengar sannolikt, utan de fick handelsvaror och framförallt alltså kanske yxhuvuden, alltså saker och ting i järn som ursprungsbefolkningen inte kunde tillverka själva vid den här tiden. Så yxor, knivar, borrar, det var liksom det som var väldigt värdefullt för dem.
Men det här brevet då som du tittade på, en inramad kopia på forskningsbiblioteket i Albany, det är alltså egentligen det enda som vi har kvar som berättar om det här köpet. Men vad vet vi då faktiskt vad som egentligen hände?
Ja, men då måste vi lära känna det här programmets huvudperson, Peter Minuit.
Mm. In på scenen kliver så äntligen dramats huvudperson, hjälten i det här avsnittet till och med.
Ja, absolut. Och han var en sån här vallon. Hans familj kom från dagens Belgien, söder om Brygge. Han hade hamnat i Tyskland med sin familj där de var flyktingar.
Och valloner kom ju till Sverige vid den här tiden också. Han hade lika gärna kunnat hamna i Norrköping alltså.
Ja, absolut. Men det gick bra för dem i Tyskland. Pappan Jan, han verkar ha varit någon sorts diamantslipare, diamantschleifer står han som i protokollen, och det blev sonen Peter Minuit också då, han jobbade med diamanter.
Men hade de någon koppling till Sydafrika?
Ja, inte vad jag vet. Men apropå diamanter, tänker du?
Ja.
Ja. Nej, men det är ju märkligt egentligen, för att det var ju holländare som koloniserade det området också. Sydafrika som sen skulle bli känd för sina diamanter. Vid den här tiden, 1600-talet, var det nog inte det. Men det var ett väldigt respekterat yrke vid den här tiden att jobba med diamanter. Och det var så Peter Minuit kom att bli inblandad i de här nordamerikanska äventyren. För att det är många diamanthandlare som är inne i det här projektet då med Västindiska kompaniet. Bland annat Samuel Blommert och Kilian van Rensselaer. De är såna här diamanthandlare, och de lär känna Peter Minuit och tänker att det här kanske är en kille som vi kan ha nytta av. Det verkar finnas någonting i den här grabben.
Okej, så Peter Minuit får alltså jobbet att resa över till Nordamerika, men i vilken roll reser han då?
Ja, men då är han från början bara någon sorts praktikant eller volontär eller någonting sånt där. Han reser runt och lär känna vildmarkerna som alltså går under namnet Nya Nederländerna nu. Han säger hej till ursprungsbefolkningen kan man tänka sig och lär ha besökt det här lilla fortet Nassau och senare Fort Orange som det hette då, som alltså dagens Albany.
Mm, kan man riktigt se det framför sig, han kliver i land på Manhattan och liksom häpnar över alla skyskraporna.
Det var inte mycket bevänt med skyskrapor.
Det var inte
alltså,
det.
Nej, alltså, om man ska få en bild av storleken på någonting där i den här holländska kolonin så kan man ju tänka då det här första fortet man bygger, Fort Nassau. Det ska ha varit 11 gånger 8 meter, alltså ett pyttelitet hus.
Hur kan man kalla det ett fort?
Ja, men precis. Alltså har man då någon 18 meter stor palissad, alltså i fyrkant, runt det här. Och det är det, beväpnat då med 2 stora kanoner och 11 sådana här lite mer flyttbara kanoner. Och så kanske det är 10-12 man som vaktar det här. Så det är liksom allt som finns där då.
Och hit kommer alltså Minuit som, ja, praktikant då i princip. Alltså, ja, men sen då?
Han praoar där. Ja. Och så åker han hem till Holland.
Ni på jobbet.
Precis. Men han kommer tillbaka igen till Nya Världen 1626. Och då handlar det faktiskt om att rädda den här kolonin. Det hade blivit oroligheter mellan olika indianstammar runt det här Fort Orange. Och holländarna under ledning av kommandanten Krikenbeck, de hade blandat sig i den här dispyten. Och det här blev ju ganska snabbt ett väldigt desperat läge. För det var ju bara ett par vallonska familjer på plats här då. Och sen några få soldater, så där hade det liksom den nederländska historien i Nordamerika kunnat ta slut.
Word has just come down from the north that there's a catastrophe in the north. If something isn't done immediately, all of the settlements that have been formed, the 3 outlying settlements, will be wiped out by the Mohawks.
Okej, så de första vallonska familjerna har alltså kommit på plats. De flesta har precis slagit sig ner vid det här Fort Orange, alltså dagens Albany. Men efter det här korta krig, Tobias, alltså det är ju
mest ett bråk.
De var ju inte så många. Mm. När våren 1626 så blev de alltså tvungna att flytta därifrån då. Alltså vart tog de vägen då?
Ja, men precis, vart ska de bo? Vad är de säkra för indianerna? Man tänker ju gärna en ö då, gärna ett strategiskt läge, gärna något som är lätt att komma till kanske när man har åkt över Atlanten och landat i Nordamerika.
Mm, jag anar vart du är på väg nu.
Kanske något ställe som man kan kontrollera pälshandeln ifrån då vid Hudsonfloden. Ja, det finns ju en sån plats.
Yeah, they needed a capital, they needed an entrepot, they needed a place where everybody had to go before they went anywhere else, so that their ships could be checked for smuggling.
Och Manhattan, det var ju alltså perfekt för att hålla koll på handeln och se till att ingen smugglade ut värdefulla bäverskinn. Och dessutom så är det ju hit de här vallonerna kommer, och så deras djur.
3 ships that were specifically designed to carry animals. 103 cows aboard these ships. Only 3 died.
Ja, och det som Gering berättar här, det är alltså att de kommit över med djur. 3 specialdesignade djurskepp, 103 kor berättar han. Bara 3 av dem dog under överfarten, för de hade då skötare som fick bonus om djuren överlevde. Och det är en fantastisk historia. Och det kan man ju notera också att man tog ju bättre hand om de här djuren på skeppen än vad man senare skulle göra på de här slavskeppen som ankom till Manhattan.
Ja, men det är ganska talande. Men nu är alltså kossorna på plats och vallonerna är på plats, och det krävs bara en man som kan make a deal, som Trump skulle ha sagt då. Och det är där som Peter Minuit kommer in i bilden. Och då får man se de här konstverken framför sig. Alla amerikaner har det på näthinnan. Man ser åtminstone en holländare som står där framför några indiantält, skulle man väl säga då, lite slarvigt. Och där sitter väl någon hövding som röker någon pipa eller sådär. Och så får han kistor med grejer, åtminstone då någonting som är värt $24. Och så ser man kanske de här indiankanoterna som ligger uppdragna på någon strand, och något holländskt skepp där på rädden ute på Hudsonfloden. Det är så bilden brukar målas upp. Charles Gering, jag är lite osäker på om det verkligen stämmer.
Well, they may have smoked pipes, and they probably had beer, maybe aquavit.
Kind of a pleasant occasion.
Yeah, I think nothing like what you see in those paintings and drawings.
Nej, inga såna här katolska radband som man ofta ser på de här konstverken över händelsen hade varit med då. Holländarna var ju inte katoliker.
Just det.
Så att det får man tänka bort. Men det var enligt Charles Gehring en ganska trevlig stund. Och man får tänka sig, vi vet inte det här, men vi får ändå tänka oss att Peter Minuit var där. Att han var en kille som kunde göra den här dealen.
Och ölen och akvaviten och vinet flödade och så rökte man pipa.
Ja, men eller hur? Ja. Mysigt ju. Ja. Men frågan är hur man ska se på det här mytomspunna köpet.
Because for years it was always $24. Well, first of all, the Indians thought they were getting the best of it. They were given hardware that they couldn't produce themselves. Mirrors, harps, jews harps. They loved those. The Indians, I think it's Megapolensis says, when you go off in the woods, you can hear the Indians twanging away on the jews harps.
Doing, doing, doing.
Yeah, my father played one, oh, yeah, yeah. Yeah.
Mungiga, alltså en av alla grejer som ursprungsbefolkningen fick. Och det är ju inte en bild som man har sett framför sig tidigare med indianer gulligt. Som går omkring och spelar mungiga överallt, ja, i skogen.
Precis, och liksom stör jakten sådär. Men tyst nu liksom, Pelle, nu ska jag försöka liksom. Ja, nej, men alltså frågan är man ska se på Peter Minuits roll. Alltså Charles Gehring, han berättar ju att ursprungsbefolkningen var nog väldigt nöjda med den här försäljningen eller köpet, vad man nu säger.
De tyckte att det var de som gjorde den bästa
affären. Ja, men exakt,
affären.
De fick alla sina yxor och borrar och allt vad det nu var. Och så kan man nog tänka sig att Peter Minuit själv, han sågs väldigt mycket som en ärlig person. Det här var väldigt viktigt på 1600-talet. Du vet, man hade inget CV på det sättet, de hade bara med sig inga ID-kort eller någonting. Så det var ju liksom ens rykte som betydde allt. Och det hade Peter Minuit, ett väldigt gott rykte. Och han skulle få kolonin på fötter. Han började bygga fortet på Manhattan. Han bygger en kyrka och han ser till att pälshandeln tar fart ordentligt nu. Så han gör egentligen allting rätt.
He increases the amount of furs coming in. He starts construction of the fort and a church and he does all the right things except for one. He doesn't play the short-term game.
Okej, okay, så den här Peter Minuit, han gör alltså allting rätt. Mm. Han är en ärlig person, han får igång pälshandeln, han bara liksom anlägger fort och kyrkor, men han klarar inte av det kortsiktiga spelet. Vad innebär det då?
Nej, men han kommer ju ganska snart att bli utmanövrerad. För att det pågår ett bråk, kan man säga, i det holländska västindiska kompaniet. Ska det här bli en koloni som är liksom nästan enbart fokuserad på handel? Eller ska man kanske tänka lite mer som engelsmännen verkar göra? Bosätta sig där, börja odla saker. Jag menar, göra det här till nya Holland, nya Nederländerna. Och det där är ett bråk som, ja, men som han inte riktigt klarar av att manövrera sig själv i. Då. Men han kommer ju inte vara helt borta från saga. Och det, Urban, kommer vi faktiskt prata om mer i nästa veckas vetenskapsradion historia.
Just det.
För Peter Minuit, han är ju mest känd för oss i Sverige, om man nu kan den historien, man får reda på det nästa vecka i alla fall, som mannen som tog Sverige till Amerika. Med det här svenska koloniala projektet på 1600-talet, Nya Sverige. Det är rätt häftigt ändå.
Men för att avsluta berättelsen då om Nya Nederländerna, Tobias. Alltså, kolonin blomstrar i 60 år till 1670-talet. När engelsmännen till slut tröttnar på att ha dem där som en kil mellan sina egna olika bosättningar söder om och norr om.
Ja, engelsmännen har ju liksom fler folk på plats, de har fler skepp, de har tyngre vapen och holländarna mer eller mindre ger upp i det här läget på 1670-talet. Men man får också konstatera avslutningsvis då i det här programmet att de har ju inte försvunnit.
They continued to speak Dutch, they carried on their customs. They were so deeply rooted as a community in the Hudson Valley that they survived for a long period of time in spite of the dominance of English.
Men Tobias, alltså, vad är det Charles Gehring säger här? Att man fortsatte att prata holländska till in på 1800-talet alltså.
Ja, men visst är det häftigt ändå. Och även alltså, presidenter, amerikanska presidenter, till exempel Martin Van Buren, den åttonde tror jag presidenten i ordningen, mellan 1837 till 1841 var han president. Han är den enda presidenten i Amerikas historia som inte hade engelska som modersmål. Han pratade holländska. Mm. Han var ju född i USA. Men han var ju liksom holländsk ättling. Det här var inget konstigt. Och framförallt inte då i det här området, framförallt Hudson-floddalgången där. Där var man väldigt holländsk. Och den kanske mest kända holländsk ättlingen av dem alla där, Theodore Roosevelt. Det är också en sån här holländsk namn, kanske man inte tänker på.
President i början av 1900-talet.
Precis. Han var ju också sån som var uppfödd med holländska. Och när han träffade, du pratade Urban i programmet här om boerna, alltså holländarna nere i Sydafrika. Han träffade en sån boergeneral. Mm-hmm. Och då snackade de gamla barnsånger och vaggvisor som de minner från sin barndom. Och det var liksom samma sak de hade blivit uppvuxna med.
And he told the boer general that I know a nursery rhyme, and he quoted the Trippetroppetrontjes, and the boer just thought that was the greatest thing. He says, that's our nursery rhyme too.
Trippetroppetruene, die varkies in die boene, die kwiekies in die klaver, die perkies in die haver.
Ja, det är ju ett fantastiskt språk, och det här påminner ju om våran motsvarig tripp, trapp, trull, väl?
Ja, jo, men det gör det nog. Det är någon sorts berättelse om olika kossor och djur och sådär på en bondgård. Ja.
Och språket är ju då alltså uppenbarligen en grej, men det finns ju en massa andra saker som också påstås vara ett arv från Nederländerna i dagens USA.
Ja, absolut. Och inte minst mångkulturen, tror jag, som ju var väldigt, väldigt påtaglig i 1600-talets Amsterdam, att så många olika människor och grupper hade samlats där och som blev liksom bara fördes över till nya Amsterdam, alltså dagens New York. Det säger Martina Caruso, som alltså är Director of Collections and Exhibitions på South Seaport Museum.
They really push their sort of like this Dutch idea of being like open-minded and really having different kind of people, different cultures. They like a third, I think there's a third people were Dutch, a third people were from Africa, came from West Africa, different regions, and another third was from other part of Europe. There were many languages being spoken in New Amsterdam. There were freedom of religion.
Och det här är ju också någonting som man förknippar med dagens USA. Jag tänker på liksom, ja, men alla kyrkor och alla olika religiösa samfund.
Mm. Religionsfrihet.
Ja, precis, som då är någon slags ett arv från holländarna.
Ja, men verkligen. Och så var det ju då på 1600-talet i Amsterdam, inte minst. Alltså massor med religiösa samfund som samsades där, och där det var fritt att utöva vilken religion man ville. Unikt för Europa vid den här tiden. Men får man också säga en sanning med modifikation vad det gäller nya Nederländerna då, för där var man mer eller mindre tvungen att vara kalvinist under en stor del av tiden. Det var de som stod för sjukvården, fattigvården, så vill man ha del av det, då var man tvungen att vara med i liksom den officiella holländska kyrkan. Men alltså religionsfrihet, mångkultur, kanske också det här med att bedriva handel förstås, som jag pratat om i hela det här programmet, Urba. Men tycker jag det mest spännande av allt, den amerikanska självständighetsdeklarationen som ju i år alltså fyller 250 år, och som ju för de flesta alla amerikanare är liksom det viktigaste dokumentet och så himla typiskt amerikanskt. Det i sig kanske också är mer eller mindre en kopia från Nederländernas självständighetsdeklaration från 1581. Charles Gehring, som jag har pratat så mycket med i det här programmet, han har gjort research kring det här, för det har ju lunkats om det länge i forskarkretsar. Kan det vara så här? Vi ser inga tydliga trådar mellan holländsk ättade människor och de här personerna som har skrivit den amerikanska självständighetsdeklarationen, även om liksom skriften är väldigt lik. Kan det verkligen stämma? Ja, men nu har man hittat länken, berättar han.
Robert Livingston, the chancellor, he's known as. He was on Jefferson's committee to write the Declaration of Independence, but was away at the time, so he doesn't sign it. But he was involved in the writing of the document. And he knew Dutch. And he has a book in his library that has the Acta van Verlating in it. So there is a smoking gun.
Och ja, Urban, hur ska man sammanfatta det här programmet då? Vi har dykt djupt ner i Nya Nederländernas historia och i Peter Minuits, som vi ska lära känna mer också nästa vecka. För svenskar så är han kanske mest känd som den man som alltså tog oss till nya världen. Men för amerikanare är han ju mannen som köpte Manhattan för $24.
It's one of those things that's more romantic than anything else. I mean, it strikes a chord, you know, that the Dutch swindled. The whole idea of somebody being swindled piques interest in people.
And it's a good deal. We made a good deal with Manhattan.
Yeah, yeah.
It's a bit of a Trump notion,
yeah.
isn't it?
Yeah, yeah exactly.
Det säger Charles Gehring som alltså grundat New Netherland Project som översätter gamla holländska dokument till engelska de senaste 50 åren. Han är också tidigare chef för New Netherland Research Center vid State Library i Albany i New York. Jag heter Tobias Wanlid.
Och jag heter Urban Björstadius.
Och vi hörs.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.